Radio Nacka 99,9 MHz. Och på internet kan man höra på radiolars.com. Jag hörde lite senare så skrev en hela Radio Nacka kommit på internet. Det blev trevligt. Får länka till det också på min hemsida. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag mellan 7 och 8. Just nu har vi en 12-13 grader utanför fönstret. Solen lyser här i Saltis. Jättetrevlig morgon. Men mulenheten kommer att öka på under dagen. Och även en del regnskurar kommer att komma farande. Helmulet under eftermiddagen och kvällen och natten. Temperaturen kommer att gå upp till en 15 grader idag. Så att det är gott och ont om vartannat här. Men det har varit en riktigt trevlig helg. Riktigt trevliga soliga dagar här. Lugnt och tyst. Det är måndagen den 3 maj 2004. Och ja, vad har hänt ute i världen? Och det är samma elände som vanligt. Fidel Castro, han har sagt i sitt första majtal att de stater som inte tycker som han, de måste ju vara styrda av Washington. Det här förgrymmade en del sydamerikanska stater som har plockat hem sina ambassadörer från Kuba. Tack vare det. Och Michael Jacksons mål går vidare. Och John Kerry har ramlat av cykeln, men det visas inte i Amerika. De är tydligen lite vinklade där också, men det visas däremot när presidenten ramlar, så att det kan vara så där ibland med media. Men den största nyheten är att New York Times kommer att skriva en del grafiska berättelser ifrån de här skändningsbilderna från de irakiska fångarna i militärläger i Irak. Så att det här är någonting som slås upp. Lustigt, det slogs inte upp lika mycket när Saddam torterade fångar, och då var det tortyr. Det är inte frågan om skändning, utan då var det frågan om att sätta folk i fretande bad eller sätta in dem i sådana här maskiner som man kapar virke med eller avkvistar. Satt in folk där med benen för, och man torterade, bokstavligt talat torterade, inte någon sån här skändning, utan bokstavligt talat torterade fysiskt barn inför deras föräldrar för att få föräldrarna att prata. Och man hade systematiska våldtäkter för att kvinnor som blivit våldtagen i islamska länder brukar då behöva bli mördad av familjen, som måste ta avstånd från henne och mörda henne för sin egen heder. Så man hade systematiska våldtäktsrum då. Och man brukade hugga av huvudet på fångarna och sätta upp utanför de anhörigas hem. Så var det bättre under Saddam, kanske, kan man ju fråga sig då. Och jag vet inte hur det är med den här tortyren, om det är, ja, nu säger jag tortyr, det är inte frågan om det egentligen, det som har hänt i Amerika nyligen här, eller det av amerikanska trupper mot irakiska fångar nyligen. Det är frågan om någon form av skändning, och frågan är om det är någon form av uppmjukning för att kunna få upplysning. Och då kan man ju fråga sig, jag säger det här för att det är bara ena sidan som kommer i svenska media jämt, och om det nu är så att man kan förhindra mördande, bokstavligt talat, om bombattentat som medan folk slits sönder i Irak varje dag, och man kan hindra sånt genom att få upplysningar och fångar, även genom att skända dem, är det inte värt det då? Är det bättre att fysiskt slå dem kanske? Om det finns terrorister som är ute för att plantera bomber och mörda och slita ihjäl folk, är det synd om dem om man försöker förhindra fler dåd genom att få upplysningar ur dem? Det tycker inte jag. Det viktiga är att rädda oskyldiga liv och rädda fler från att bli mördade. Och så att därför tar jag upp den andra sidan. Jag tycker det är konstigt i media som alltid liksom vinklar allting bara åt ena sidan jämt. Det är väl oskyldiga som ska skyddas från att bli sönderslitna. Då är det inte fel att försöka få ur de upplysningarna om var bomber är placerade och vilka som ingår i de här terrornätverken och vilka som sponsrar hela den där saken. Och det är krig det handlar om. Krig är ju ett helvete som ska undvikas. Men bli ett enformigt ämne. Allt ska behöva ta upp det här med hur media är vinklat. Och det är alltid liksom ena sidan man tar upp. Och man ger sällan helhetsbild. Så vad vi inte vet med de här bilderna som har kommit ut än ifrån idag. Jag tycker, jag blev lite missningsam när jag såg bilderna. Därför att jag visste inte riktigt vad sammanhanget var. Men om det är frågan om att mjuka upp de här terroristerna och mördarna. Det är de bokstavligt talat för att kunna få ur dem information och förhindra nya då. Då är det ju värt det. Det är ju klart det rätt man ska göra så för att skydda liv och skynda folk från att bli lemlästade. Antalet döda amerikanska soldater behöver nu närma sig 750 i Irak. Och sårade är väl ungefär 4000. Jag vet inte hur många av dem som är lemlästade för livet och invalidiserade. Och hur många av dem sårade som kan bli återställda. Jag vet inte den siffran, men 4000 totalt i alla fall. Som är dömda till ett liv som invalider. Och det är bara på sidan när det gäller amerikanska soldater. Sen finns ju irakisk civilbefolkning och sen finns soldater från de andra koalitionsländerna. Så kriget är ett helvete och att bara belysa ena sidan hela tiden, det är det jag har berättat här. Det är det som gör att det svenska offentliga samtalet blir så vinklat och så ensidigt. Och det känns som att man gör sånt där program att man liksom börjar i bara försöka inte vad försöka rensa upp liksom i ett stort berg av felaktigheter, och det känns ganska meningslöst att försöka börja liksom peka på den här hur sned den här vinklingen är. Så jag råder det bara alla som lyssnar på det här programmet att ge ut på internet och ta in andra media, försöka få en mer mångfacetterad, jag är inte vaken än, bild av världen. För att det är verkligen vinklat så som media beskrivs i Sverige, så som världen beskrivs i Sverige. På min hemsida har jag lagt upp lite länkar. Jag kanske ska lägga upp flera länkar till olika ställen. Man kan gå till radiolars.com. Och jag vet inte, jag är i alla fall en sån som hellre vill kunna förstå och ha en överblick över vad som händer i världen. Men det är klart att det är väl många som skiter i det. Jag tycker det är skönare att bara bli lalla vidare i någon form av okunskap. Och det är bekvämare naturligtvis. Det är bekvämare. Men då får man också liksom bestämma sig för att man inte tar del i och försöka förstå vad som händer i världen, utan låter ens egna politiker och journalister bestämma. Men då kan man lika gärna sluta rösta också. Eller så får man rösta på det de säger. Och det är klart, det är många som gör det. Men gå till radiolars.com. Jag har lite länkar där och jag skulle kunna lägga upp flera länkar till olika medier, olika sätt att få en vidare blick då, och blicka vad som händer i världen. Man kan ringa hit till det här programmet och vara med i sändning. Det är 08 716 4417. Det är 08 716 4417. Och nu ska jag ta spelarna. Jag har ordnat här så att jag kan kontrollera CD-spelarna via datorn. Det är helt fantastiskt. Nu ska jag ta spelaren första låten som jag tycker bäst om. Every Child is Jesus. Radiolars.com och Radio Nacka 99,9 sänder varje morgon 7-8 över Nacka. Every Child is Jesus med Ernesto Cortázar hörde vi till. Bing bong, här kommer en liten lektion i journalism, en liten lektion i hur man som konsument och journalism ska lära sig undvika en av de vanliga fallgropar i från propagandan som brukar förekomma. Så här står det i dagens DN. USAs ÖB kan inte utesluta systematiska fångövergrepp. Ja, det är nämligen rubriken. USAs överbefälhavare Richard Myers kan inte garantera att amerikanska soldater inte systematiskt utsätter fångar för övergrepp i Irak och andra platser. Det sa han när på söndagen pressades med frågor om upprörande bilder på irakiska fångar torteras och kränkts. Slutcitat. Ja, när man hör det som en sån här grej så får man då uppfattningen, och det är meningen att han vet inte, det kanske förekommer massor, det liksom, det målas upp en bild, och det funkar ofta som i media att det är mer frågan om känslor än fakta. Och det får man måla upp en bild att det här kanske förekommer hela tiden, och han vet inte liksom, tänk om det är så. Antingen får man bilda att han inte har koll, eller att han liksom inte riktigt vill medge, men kanske vet att det förekommer hela tiden. Men hur gick det till egentligen då för journalisterna att bygga den där, göra den där hönan av en fjäder? Jo, det var så här att Myers var intervjuad i CBS Face the Nation, som heter de stora tv-programmen. Och då frågar man ju om honom om såna här övergrepp. Är det, händer det ofta, eller hur finns det och så där? Eller kan du garantera att det inte förekommer igen? Och då säger han, frågan liksom, kan du garantera att sånt här inte händer? Nej, det kan jag inte. Det är alltså, det där är ett ganska vanligt journalisttrix. Det är ungefär som du kommer upp en journalist till dig och frågar, var det du som rånade banken igår? Nej, det var det inte. Ja, och sen så går då den journalisten ut med, vi säger att du heter Jonsson. Jonsson förnekar att han rånade banken! Och då får man då låta som att man är skyldig. Och dessutom förnekar det. Och det är liksom ett vanligt trix. Och det är lite samma sak här, om man pressar då en befälhavare om, vet du att det inte har förekommit något annat sånt här övergrepp? Då kan inte han säga det. Han kanske har bra koll, men han kanske inte vet om det kanske någon gång har förekommit det. Det är liksom ungefär som att frågan han, som man ställer frågan på ett sätt. Har du någonsin kört över hastighetsbegränsningen? För det händer ju, som att köra bil, det händer ju ibland att man kan köra hastighetsbegränsningen lite grann. Även om man inte är fartdåre, eller om man, även om man är verkligen noga med att hålla hastighetsbegränsningen, så kan det ha hänt någon gång att man har kört fortare. Och någon frågar då, har du någonsin kört över? Kan du garantera att du inte har gjort det? Nej, kan jag inte garantera. Liksom. För det kanske man har gjort, glider upp lite, ett par kilometer. Och sen kan det då slås upp. Lasse Lundberg vet inte om man kör fortare om man får. Lasse Lundberg medger att han kan ha kört fortare. Så att det är bara en sån här vanlig liten journalisttrix. Och när man följer nyheter så kan det vara bra om man liksom förstår hur journalister tänker och hur man kan bedriva propaganda med journalistik. Och det görs dagligen. Egentligen ska man ha någon form av kurs. Näringslivet började för många år sedan med kurser för att de skulle kunna inte bara bli överkörda journalister som försöker lura dem eller sätta dit dem. Så att egentligen ska man ha en sån kurs för mediekonsumenter också, alla som läser tidningar och lyssnar på radio, tittar på tv och sådär. För det finns väldigt mycket i det här, och det är en form av propaganda som rullar på hela tiden. Stora delar av propagandan är inte genomtänkt, utan det bildas helt enkelt en kultur bland journalister och mediefolk som de liksom, för att få jobb, då bara glider in i medvetet eller omedvetet och sen rullar bara på. Så att stora delar är liksom inte medveten, det är en kultur mer än uttänkt, men en del är faktiskt mer uttänkt. Och som sagt, därav den rubrik i dagens DN som är en del i det här. Och ibland så görs de här sakerna av kommersiella skäl. Jag menar, kvällstidningarna är ju totalt ointresserade av att bedriva seriös journalistik, utan då handlar det om att sälja lösnummer. Jag ska inte säga att de är totalt intresserade. Det finns en del journalistiska ambitioner också ibland, det finns det. Och ibland är det politiskt, att man vill ha politiska grejer. Men ibland, hos journalister har jag märkt att det är bara någon allmän önskan om att göra något ball. De skulle egentligen blivit författare av, jag höll på att säga skönlitteratur, det är kanske ett dåligt ord, men av fiction då. Eller någon form av rockartister, eller någon form av sånt där. De vill liksom bara göra sensation eller skapa någonting. Och det är väl okej, man vill skapa någonting, men det är lite trist när man då förklär det till journalistik och förklär det till att rapportera verkligheten. Så att fakta och fiction glider allt för mycket ihop i svenska media. Och jag vet som sagt inte ibland om det är journalister som bara vill balla och göra någonting som märks. Och det hyllas ju ibland. Och jag tycker då ska man, då är liksom, ska man inte kallas för journalist, då ska man kallas för någon form av skribent eller kreatör eller någonting i den stilen. I det här programmet gör jag tvärtom. Jag anstränger mig inte för att det ska låta inbjudan eller ball, utan försöka hålla mig till innehållet till stora delen. Och ja, kan man få med ärlighet i det också, eller det kan väl vara det rättare sagt. Så vi har nog mycket kvar, det är lång väg att gå. Det finns mycket att göra, och ibland är jag nästan funderat på någon form av kalendarium där man går igenom allt det här med media, liksom dagens grodor, men det skulle bli ganska mycket. Det finns någon sajt på nätet som heter mediekritik.se. Jag har inte kollat den så noga, men där förekommer en del av det där. Att de går igenom lite vad som har, vilka felaktigheter som har varit i media just idag. Och där kan man bidra med egna tyckanden och egna idéer också. Nu blir det samma låt igen. Nu ska vi se. Nu ska det bli låt nummer två. Här är det, just det. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.22, vi har en 12 grader utanför fönstret, men det kommer att gå upp till 15 grader, en solig fin morgon här i Nacka just nu, men molnen kommer dra in och till och med lite regn senare idag, så det är bara att ta med sig galoscherna.
Thank you.
med Richard Myers som jag tog från DN. Den kommer egentligen från TT. Den finns även publicerad i Svenska Dagbladet idag. TT har i sin tur tagit det från Reuters. Och på min hemsida har jag lagt upp nyhetsbyråerna. Det här är något ganska intressant som har hänt med det nya internet. Att man kan som vanlig konsument gå in och kolla nyhetsbyråerna. Lite grundkurs här. Vad är en nyhetsbyrå? Jo, det är ju så här att det finns ju massvis med tidningar och radio och tv över hela världen. Och det finns nyhetsbyråer som koncentrerar sig på att distribuera nyheter runt hela världen till nyhetsmedia. Så mycket av det vi läser utifrån, ja, framförallt utifrån stora världen, kommer ju från en nyhetsbyrå. Vi har en svensk, TT, tidningarnas telegrambyrå. Och förr var det så här att det stod teleprintrar och smattrade ut pappersremsor med telegram dygnet runt i hela världen. Och nu sker det här via data. Men vad nyhetsbyråer gör i första hand är att försöka, meningen är, ska jag säga, snarare säga att de ska skriva ganska ofärgade, mera fakta stories om det som händer runt om i världen och sprida till alla nyhetsmedia. Och så i första hand kan man få världsnyheter där, i första hand torra fakta, så har det varit. Nu har det väl ibland utvecklats till att bli lite mera färgad journalistik eller mera personlig journalistik där också. Men några av de stora internationella är ju då AP, Associated Press, och Reuters, AFP, och det finns några sådana där. Och de kan man gå till. De har jag lagt upp några länkar till dem på min hemsida på radiolars.com. Och den ligger inte på första sidan. Man får gå in och kolla på Talk Radio har jag lagt under. Och nu flyter det ihop det här lite med vad som är nyhetsbyrå eller tv-kanal eller radiokanal och sånt där. Och det är också intressant. Men jag kan råda att gå in och kolla lite såna där. Det finns även en del mera personliga. Drudge Report är en intressant som är ganska personlig och som är mera personligt vinklad. Men ändå ganska allomfattande. Så att ja, vem vet, jag kanske ska göra om min hemsida för att presentera lite vad som finns ute i stora världen. Det har jag gjort med radio hittills och lagt upp för man ska kunna hitta olika radioprogram som går att höra på internet. Med Talk Radio då, det har jag lagt upp. Jag har väl lagt upp en nyhetsbyrå, men jag kanske ska utöka det där lite. Jag får se, jag vet inte. För det intressanta som har hänt idag med internet och med hemdatorer, att vem som helst kan nu ha tillgång till ungefär samma information som förut bara fanns på nyhetsdesken, på nyhetsredaktionerna, på stora tidningar och radio och tv. Och det innebär att man kan här även i Sverige om man vill, om man anstränger sig lite och inte allt för soffad och inlullad i det vanliga lunken med bara följa svenska media, så kan man faktiskt ge sig ut på internet och lära sig lite mer, kolla lite mer. Och det är ju så här att nyhetsrapportering är inte bara det att folk vill ha reda på vad som har hänt. Det är en liten form av en daglig rutin också, att varje dag viss klockslag då läsa sin morgontidning eller kolla på Rapport eller lyssna på Ekot, och så blir det någon form av daglig rit där man liksom vill ha det dagliga presenterat för sig. Och det är klart, då är man så intresserad av, inte så intresserad av att söka upp någonting själv, utan då vill man ju bara helt för dum att bli serverad vad som har hänt. Och det är inte fel med det. Alla kan inte hålla på att söka jämt. Men i mediekultur som i Sverige, som är väldigt vinklad och bara ser saker från en sida hela tiden, så blir man faktiskt fördummad om man inte höjer sig lite och kollar lite annat ibland. Så det kan jag rekommendera. Här har vi en humla. Ja, nu hittar den ut. Jag trodde inte den skulle hitta ut. Den kom in innanför fönstret här. Den vill inte vara här inne. Jag bör gå sig ut igen. Det här är Odinacka 99,9. Heter Lasse, finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8. Klockan är 7.30 och vi har en 12 grader utanför fönstret. Kommer att kliva upp till en 15 grader. Vi har en solig fin morgon här i Nacka, men molnen kommer in och det kommer till och med lite regn senare då, mulet hela dagen. 15 grader, så är läget. Thank you. Ja. En, apropå nyheter, en nyhetsstory som inte har kommit till Sverige men som kommer att komma. Hoppas jag också kommer, jag hoppas inte kommer att dränkas helt. Jag tror den här kommer bli stor ute i stora världen och då först kommer den att märkas lite här i Sverige också. Men frågan är stor den kommer bli. Det gäller det här Oil for Scandal. Det är alltså så att det finns nu tecken som tyder på att Saddam Hussein mutade FN-höga tjänstemän, inklusive generalsekreteraren Kofi Annan. Och även att det fanns en hel del penningtransaktioner, vet vi redan, mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland. Och att det kan ha gjort att de tog politisk ställning i kriget för att inte kasta Saddam av makten. Det var inte så att de var en humanitär skäl, utan, eller folkrättens nät. Det var det att de hade egna mutor att skydda. Så går i alla fall anklagelserna. Och det är naturligtvis någonting som svenska medier inte gärna tar upp om det inte blir stort i USA och övriga världen. Och det här är ganska intressant också att man inte tar upp det. Och det jag pratade om förut. Det finns ett program i Amerika som heter Meet the Press. Tim Russert är Washington-chefen för NBC:s division där. Och det här är ett av de stora nyhetsprogrammen i USA. Och så det här måste Washington-korrespondenten för Ekot och för TV-nyheterna har sett, om de nu ens följer med någonting. Så det kan inte vara att de är omedvetna om det nu längre. Det har även skrivits i New York Times om det här, men jag tror inget svensk media har tagit upp det här, för att det ligger inte i deras intresse att säga att FN skulle kunna vara, det består av diktatorer och några demokrater, men sånt vill man inte prata om. Så här sa i alla fall då Tim Russert när han intervjuade FNs generalsekreterare Kofi Annan. Jag ska bara läsa en liten bit av det här. So, Mr. Tim Russert började med att säga, I want to talk about the Oil for Food program. And first, I want to stipulate your office sent me sheets which talked about the humanitarian good those programs did in terms of water, food, electricity, education. But there's a problem with about $10 billion. $5 billion in terms of smuggling, which you haven't said it's difficult for United Nations to be held accountable for, that because that wasn't your portfolio in terms of stopping. Och så säger Secretary General Annan, that's right. Och så fortsätter Tim Russert på NBC, Meet the Press. But the area that people are concerned about is the $5 billion that has been skimmed, if you will. This is how William Sapphire of the New York Times wrote about it. Citat. Never has there been a financial rip-off of the magnitude of the United Nations Oil for Food scandal. At least $5 billion in kickbacks went from corrupt contractors, mainly French and Russian, into the pockets of Saddam and his thugs. Some went to pay off his protectors in foreign governments and media. Wow. And we may soon see how much stuck to the fingers of United Nations bureaucrats as well. Slutcitat från William Sapphire i New York Times. Som är ganska demokratisk, ska jag också understryka. Så fortsätter då Tim Russert. And then Mr. Sapphire went on to say this. The spokesman for Kofi Annan confirmed that the Secretary General's soft-spoken son, Kojo, was on the payroll of Kotenka Inspections of Switzerland until December 1998. It was that very month the United Nations awarded Kotenka the contract to monitor the goods shipped to Iraq. Are you concerned about these appearances of nepotism? Annan svarar, let me be very clear on this. There is nothing to this. My son, at the age of 22 in 1995, started working for the company as a trainee. And then he was assigned to West Africa, where he was working in Nigeria and Ghana on their operations there. He resigned in 97 and was given consultants so that he could help them out when required in the region. And then he resigned that function in 98. He had nothing to do with the Oil for Food program. And I can assure you, I had nothing to do with the contract that was given to Kotenka, and it was all done above board. It was in accordance with United Nations financial rules and organization, transparent bidding process, and of course, all these things have been looked into by the independent panel we've set up to let Mr. Volker with Judge Goldstone and Mr. Peer very three prominent and experienced people, and we want to get to the truth. And I think when it comes out, things will be clear for everybody to see. All the same, Mr. Russert. But when you became aware of that Kontnekna was going to be given this program to administer, did something register in your head? Like, my son works for that company? One answerar. But then, it did. In fact, when I heard it, we asked the department to look into it. And they came back and said, by that time, they indicated that was done in accordance with the rules, and it was above board, and there has been no interference. And he, by then, was leaving the company anyway. Jag har slutat citera från Meet the Press. Man kan bara understryka då att här är alltså Kofi Annan misstänks ha nära kopplingar till mutor och att hans son skulle ha skött en del av det här. Och vem ska utreda det? Ja, då sitter alltså Kofi Annan själv, generalsekreterare för FN. Det är han som tillsätter en utredning för att utreda det själv. Jag vet liksom inte vem ska kolla FN. Vad finns det för international body som ska kolla FN? Är det de olika skurkstaterna som är med i FN då? Hur mycket har demokratin att säga till dem? Alltså det går ju inte, va? Och är det här någonting som man hör talas om i svenska media? Nej. Om vi tar USA, det var en stark president, så har man alltså tre maktcentra. Man har alltså den lagstiftande makten, som är ett ben. Man har den dömande makten, högsta domstolen. Och så har man presidenten som är den verkställande makten. Och de kollar varandra, det är checks and balances, så det är mycket stor öppenhet. Och de kallas till förhör och så vidare hos varandra. Men FN finns ju inte där. Det är liksom uppbyggt av en gäng diktatorer och några demokrater. Och det finns inte alls den här avancerade demokratiska funktionen. Och det är verkligen någonting man skulle kunna prata om i svenska media också. Men det görs inte, den här är ju FN då heligt. Så att oil for food, räkna med att nu kommer det bli en någonting som kommer blåsa upp. Men svenska media kommer ligga lågt. Och inte ens, ja, bara ska jag säga, bara om det blir riktigt stort skandal ute i världen så kommer det göra stort här. Men än så länge så nu är man tyst, nu tyst, tyst. Än så länge bara tyst, 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 tyst. Och hur lång tid det kommer ta vet jag inte. Det beror på när det blir stort i stora världen, om det blir det. Fortsätta lite grann, för det är ganska intressant, framförallt som det inte rapporteras i svenska medier, men innan de börjar göra det så kan man höra lite mer här. Tim Russert fortsätter. Va? Oj, nu drog jag din fel regel. Passar med den musiken. Tim Russert. Someone also very close to you has alleged involvement in this scandal. This is how the San Diego Union Tribune wrote about it. Citat. What particular troubles are revelations that several hundred individuals, political entities and companies from more than 45 countries profited from doing illicit business with Saddam, accepting his oil contracts and paying the murderous dictator's secret kickbacks. That includes, according to Iraqi oil minister records, United Nations Assistant Secretary General Benon Sevan, Executive Director of the Oil for Food Program, who received a vouch for 11.5 million barrels of oil through the program, enough to turn a profit as much as $3.5 million. Now, Mr. Sevan has denied that allegation. Och då säger Kofi Annan, yes sir. Och så fortsätter NBC's Tim Russert i Meet the Press igår. But NBC News has obtained this letter that was sent on his stationery on April 14th. This is just 2 weeks ago, citat. I referred to your email regarding a request by a government authorities for reports relating to the Oil for Food program. While we understand Sables, that's a company, desired to be cooperative with bodies looking into the program, we ask that Sables address any further requests for documentation or information concerning these matters to us. Slutcitat av Tim Russert fortsätter. So Mr. Sevan, who's being investigated, is telling a company that's also being investigated, don't cooperate with government authorities unless you're cleared with me. Why is he still involved in the investigation? Och då svarar Kofi Annan, right. No, I wasn't aware of this, confess for Benon has worked with the United Nations for several decades, and I would be surprised if he's guilty of these accusations. But what I think is not important. What is important is that the team led by Mr. Volker gets to the bottom of this. I'm not sure if it was Benon who signed this, sent this message to Sabolt. But what we've done is we're protecting all the material for the investigation that has been handed over to the Volker Group. Volker is very keen to safeguard all the documentation, not only from the United Nations and the staff, but also some of the agents and contractors for them to cooperate. And so that sort of message may have gone from one to the other, either of our own internal services and assistance, and at the request of the Volker Commission. I do not see why Benon would be involved sending messages like this. And of course, as I said, this is news to me, and we will have to talk to him about it. Så sa alltså FNs generalsekreterare Kofi Annan. Jag måste säga, när jag läser det här, det låter lite som rökridor. Jag har svårt att fatta vad han kan säga. Det låter liksom som rökridor som att säga någonting. Så, låta seriös och viktig och sådär, men egentligen inte säga någonting. Det är lättare att förstå Tim Russert. Men problemet är alltså att de som ska titta in i den här, de har alltså ingen makt i den här lilla kommissionen som då tillsatt av Kofi Annan, utan de har ingen makt. Så här säger Tim Russert: the commission you have looking into this, headed by Mr. Paul Volcker, former head of the Federal Reserve, does not have subpoena power. Kofi Annan säger no, och Mr. Russert fortsätter: does it have the teeth to get to the bottom of the investigation? And would you say this morning that if a United Nations employee does not cooperate with the Volcker investigation, they will be fired? Och svaret på det ska vi få om en liten stund när vi går tillbaka till intervjun mellan Tim Russert och Kofi Annan. Ja, jag får nog fortsätta med det här imorgon. Jag tänkte gå in lite på Stockholms historia också. Under 750 år. Och ja, men det lär ju ta tag innan All for Scandal kommer ut i Sverige. Så att man har tid på sig här. Ja. Men om det här togs upp i svenska medier så skulle inte jag gå igenom det så här noga. Det gör jag mest för att bara visa på hur liksom, det vinklat i Sverige så saker inte kommer upp. Men det kom, jag känner på mig att det kommer nog bli en story i Sverige. När det blir, först när det blir stort ut i stora världen. Det har ju börjat i och för sig. Det är flera dagstidningar i USA som redan tagit upp det. TV-program och Wall Street Journal, San Diego Tribune och New York Times och nu NBC's Meet the Press. Det är ganska tunga mediebitar faktiskt. Och de är inte speciellt Republican heller, alla de där. Industristaden växer fram, så det är nästa rubrik på Stockholm under de gångna åren som är kapitlet vi läser ur Stockholms historia under 150 år av Lars Eriksson. Nu gick Sverige in i industrialismen och Stockholm utvecklades snabbt till landets främsta industristad. De nya stora fabrikerna formligen skrek efter arbetskraft. Samtidigt som fattigdomen bland landsbygdens lägre sociala skikt gjorde att många flyttade in till storstaden för att finna sin försörjning. De sista utbrotten av svår hungersnöd i framförallt Norrland under 1860-talet gjorde att denna flyttningsvåg fick ökad styrka. Det är nu den stora utvandringen till Amerika börjar komma igång. Och den fick sin kulmen under 1880-talet. För många svenskar och svenskor som inte kunde, ville eller vågade ta språnget ut i okända över Atlanten fungerade Stockholm som ett inrikes Amerika. Staden hade en stor dragningskraft trots att elände och fattigdom i ländiga kyffen under tunga arbeten i olönsamma industrier var vad som väntade många, men förvisso inte alla. Den främste litteräre Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström har beskrivit hur landsbygdens många jordlösa drogs in till den nya industristaden med alla dess möjligheter, men också med en oändlig mängd faror av olika slag. Citat. Människorna utanför kunde frukta och hata staden, tala om pesthålan och varbölden, om jätten som slukade människoliv. Men ändå sökte sig många av dem dit, gav sitt blodsoffer. Några av dem som kom skulle sedan alltid längta ut, bort från staden, tillbaka till livet utanför stenmurarna. Ändå stannade det. Fanns alltid något som hindrade. Och deras barn och barnbarn blev stadens och älskade stenarna. När de sa att sommaren nalkades hade de känt stenens värme och inte blommans doft. Staden var beroende av alla de som drogs till den över vägar och vatten. Utan denna ständiga blodgivning skulle den dö. Människorna som föddes i staden var färre än de som dog där. Slutcitat alltså av Per Anders Fogelström. Och så fortsätter vi texten. Orden är från romanen Mina drömmars stad 1960. Där kommer huvudpersonen, tonåringen Hemming Nilsson, en citat sensommarkväll i Ångans år 1860, slutcitat, fram till Liljeholmen och ser ner mot flottbron över Hornstull, citat ur boken. Under sommaren som gått hade stadens vatten erövrats av de många nya små ångsluparna. Och snart väntade den stora revolutionen när isens välde skulle brytas för alltid och den långa vinterisoleringens tid vara slut. Järnvägen höll på att byggas. Sprängskotten dånade från nybodda tunneln. Som om man kom tillsammans med den nya tiden. Slutcitat från Mina drömmars stad, Per Anders Fogelström 1960. Så fortsätter vi i boken. Boken Stockholms historia av Lars Eriksson. Och ja, just det, här fortsätter man. Ursäkta, det blir lite krångligt här. Nu fortsätter man alltså ur Mina drömmars stad, ska jag säga. Jag kunde inte se skillnad på textstorlek här. Okej. Per Anders Fogelström skrev: den väntade på honom, staden som så länge funnits i hans drömmar. Kvällssolen slickade tak och torn, glänsande blanka, slängde glitter i vattenflikarna och smög in mellan gyttret av hus. Grå berg reste kala klippor över trädgårdarnas och tobaksfältens frodiga grönska. Staden serverad på silverbricka, framsträckt som gåva. Som om palatsen med gröna koppartak, kyrkorna med svarta spiror, hamnarnas fartyg och bergens träkåkar, som om allt var leksaker. Redo att gripas av ivriga händer, lockande nära, lättillgängligt. Grå rökpelare steg från Mälarsträndernas industrier, vittnande om möjligheterna. Staden väntade på den 15-årige pojken som ännu inte sett något av dess härlighet och på alla andra som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar och bjöd alla möjligheter. Men en ung pojke varken kunde eller ville se att de flesta var mörka. Att glädjens och livets möjligheter var mycket färre än sorgens och dödens. Pojken drömde. Staden väntade. Ja, slutcitat ifrån Per-Anders Fogelströms Mina drömmars stad 1960. Och texten i boken av Lars Eriksson fortsätter. Oavsett intentioner bakom inflyttningen till Stockholm och resultatet av försöken att skapa sig en ny tillvaro i huvudstaden så växte antalet stockholmare dramatiskt, vilket framgår av tabell 2 på nästa sida. Det råder verkligen ingen tvekan om när Stockholm började ta de stora stegen i riktning mot att bli en huvudstad. Och när 1880-1890-talen avgörande för att huvudstadens invånartal lagom till 1900-talets entré ska passera 300 000-strecket. Och då var utvecklingen så linjär som siffrorna i tabellen kan förleda oss att tro. Konjunkturnedgången i slutet av 1960-talet drabbade Stockholm hårdare än övriga Sverige och på samma sätt tjänade huvudstaden mer på den uppgång som följde i början av 1870-talet. En ny nedgång följdes av en kraftig uppgång som inleddes omkring 1880. Och i Stockholm ledde den bland annat till den kraftiga byggboom och omstrukturering av metallindustrin. De följande åren hade Stockholm faktiskt en svagare tillväxt än resten av landet, men under 1890-talets senare del tog expansionen verklig fart. Stockholms inflyttningsöverskott var särskilt stort under 1870-1880-talen, medan det nästan halverades under 1890-talet. Ja, där måste vi sätta stopp, för nu är tiden ute. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse och finns här varje morgon mellan 7 och 8. På 99,9 MHz och på internet på radiolars.com. God